Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Principles of Economics av Alfred Marshall är ett klassiskt verk i nationalekonomi, först utgivet 1890. Och denna utgåva i serien Great Minds är en förkortad version av den inflytelserika läroboken. Marshall var en central företrädare för den neoklassiska ekonomin och boken försöker förklara hur människor, företag och marknader fattar beslut när resurserna är begränsade. Ämnet är främst mikroekonomi, alltså hur enskilda marknader fungerar, snarare än hela ekonomins konjunkturer eller inflation. Marshall förenar äldre teorier om produktionskostnader med marginalnyttans nyare idéer och han visar hur pris. Produktion och fördelning formas genom samspelet mellan utbud och efterfrågan. Bokens syfte är inte bara att beskriva rikedom i snäv mening. Den behandlar också människors behov, arbete, konsumtion och gradvisa ekonomiska förändring. Språket och många exempel bär tydligt spår av det viktorianska England. Men flera av dess verktyg, särskilt utbuds- och efterfrågekurvor, elasticitet och konsumentöverskott, hör fortfarande till ekonomins grundbegrepp. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, utbud och efterfrågan som två krafter bakom marknadspriset. Marshall är särskilt känd för att ha gjort utbud och efterfrågan till ett tydligt och användbart språk för att analysera marknader. Hans huvudpoäng är att priset inte kan förklaras enbart av köparnas önskemål eller enbart av producenternas kostnader. De fungerar, enligt hans berömda bild, som två skär i en sax. Efterfrågan visar hur mycket konsumenter vill köpa vid olika priser, medan utbudet visar hur mycket producenter vill sälja. Där kurvorna möts uppstår ett jämviktspris och en jämviktskvantitet, åtminstone under givna förutsättningar. Detta är en förenkling, men en kraftfull sådan. Om en vara blir mer attraktiv för köpare kan efterfrågan öka och pressa upp både pris och såld mängd. Om produktionen blir billigare genom teknik eller bättre organisation kan utbudet öka och sänka priset. Marshall betonade också att tid spelar roll. På mycket kort sikt kan utbudet vara svårt att förändra medan företag på längre sikt kan bygga ut kapacitet eller lämna en bransch. Därför kan samma prisförändring ha olika orsaker och följder beroende på tidsperspektivet. Det är denna kombination av enkel bild och noggrann analys som gjort marshalliansk marknadsanalys så beständig i undervisning och praktiskt ekonomiskt resonemang. För det andra, marginalnytta förklarar varför ytterligare konsumtion värderas ens lägre. En annan grundpelare i boken är marginalanalysen, särskilt marginalnyttan. Med nytta avser Marshall den tillfredsställelse en person får av en vara eller tjänst. Marginalnyttan är den extra nytta som kommer av ytterligare en enhet. Den första enheten av en nödvändig eller eftertraktad vara kan vara mycket värdefull, medan den tionde ofta betyder mindre. Detta är principen om avtagande marginalnytta. Den hjälper Marshall att förklara efterfrågans form. När priset sjunker kan konsumenten tycka att fler enheter är värda att köpa, eftersom även mindre angelägna användningar då blir rimliga. När priset stiger faller däremot en del inköp bort, eftersom nyttan av de sista enheterna inte längre motiverar kostnaden. Marshall knyter därmed individuella val till marknadens efterfrågan, utan att påstå att människor alltid gör exakta beräkningar. Modellen är ett sätt att ordna resonemang om prioriteringar. Han försöker samtidigt förena denna efterfrågesida med den klassiska betoningen på kostnad och produktion. Värdet uppstår inte bara ur subjektiva önskemål och inte bara ur arbete eller kostnad. Det växer fram i mötet mellan vad konsumenter värderar och vad det kräver att framställa varan. Denna syntes blev en kärna i den neoklassiska mikroekonomin. För det tredje. Elasticitet visar hur känslig efterfrågan är för prisförändringar. Marshall utvecklade begreppet priselasticitet i efterfrågan. Ett mått på hur starkt köparnas efterfrågade mängd reagerar när priset förändras. Det räcker alltså inte att veta att ett högre pris vanligen minskar efterfrågan. För företag, beslutsfattare och hushåll är den avgörande frågan hur mycket den minskar. Efterfrågan är relativt elastisk när en liten prisökning får många att avstå, byta till alternativ eller skjuta upp sitt köp. Den är relativt oelastisk när människor fortsätter att köpa nästan lika mycket trots att priset stiger. Skillnaden kan bero på om varan är nödvändig, hur stor del av hushållsbudgeten den tar, hur lätt den kan ersättas och hur lång tid konsumenten har att anpassa sig. I svensk vardag kan man till exempel tänka på skillnaden mellan ett enskilt kaféspris på kaffe, där alternativ ofta är nära. Och vissa nödvändiga utgifter som är svårare att förändra snabbt. Marshall använder inte elasticitet som en mekanisk regel för alla marknader. Begreppet är ett redskap för att jämföra situationer och förstå följder. Det är särskilt viktigt när man bedömer skatt, prissättning och producenters intäkter. Om efterfrågan är mycket oelastisk kan en prisökning ge högre intäkter trots färre köp. Om den är elastisk kan samma strategi få motsatt resultat. Här visar boken sin praktiska analytiska styrka. För det fjärde, konsument- och producentöverskott kopplar marknader till välfärd. Marshall går längre än att bara fråga vilket pris som uppstår på en marknad. Han vill också analysera hur förändringar i pris och produktion påverkar människors ekonomiska välfärd. Därför använder han begreppen konsumentöverskott och producentöverskott. Konsumentöverskottet är skillnaden mellan det högsta belopp en köpare skulle ha varit beredd att betala och det pris som faktiskt betalas. Om någon hade betalat mer för en biljett, en bok eller en nyttig tjänst än marknadspriset finns ett överskott av upplevd nytta. Producentöverskottet avser på motsvarande sätt skillnaden mellan den ersättning producenten får och det lägsta pris som skulle ha behövts för att leverera varan. Dessa idéer gör det möjligt att resonera om vem som vinner och förlorar på skatter, avgifter, prisförändringar eller handelshinder. En skatt kan exempelvis höja priset för köparen, minska ersättningen som når säljaren och reducera den totala mängden affärer. Då försvinner inte bara pengar mellan grupper, utan vissa köp och försäljningar som annars hade skapat nytta blir aldrig av. Marshall lade därmed en viktig grund för välfärdsekonomin. Måtten har senare utvecklats och kritiserats, särskilt eftersom nytta är svår att jämföra mellan människor. Men grundidén är fortfarande central, att ekonomisk politik bör bedömas utifrån sina konsekvenser för både resursanvändning och fördelning. Slutligen tid. Kostnader och marknadsformer begränsar den enkla jämviktsbilden, trots att Marshall ofta förknippas med det enkla diagrammet för utbud och efterfrågan. Är hans analys mer nyanserad än en enda stillastående jämvikt? Han skiljer mellan tillfälliga marknadslägen och mer normala förhållanden på längre sikt. På kort sikt kan mängden av vissa varor vara i stort sett given. Då kan efterfrågan få särskilt stark effekt på priset. På längre sikt kan företag investera, ändra organisation, locka arbetskraft och anpassa produktionen. Kostnaderna kan också utvecklas på olika sätt när produktionen växer. Avtagande avkastning är relevant när ytterligare insatser ger allt mindre extra produktion, medan ökande avkastning kan uppstå när specialisering, kunskap eller större skala sänker kostnaden per enhet. Marshall behandlar även monopol, gemensam efterfrågan och varor som produceras tillsammans. Därmed markerar han att konkurrensmarknaden är en användbar utgångspunkt, inte en fullständig beskrivning av varje verklig bransch. Hans metod är vanligen partiell jämvikt. Han undersöker en marknad i taget och håller mycket annat relativt konstant för att kunna se en specifik mekanism tydligt. Detta ger precision, men har en begränsning. I en verklig ekonomi kan arbetsmarknad, kredit, internationell handel och politik påverka varandra samtidigt. Senare ekonomer, bland andra Keynes, betonade sådana bredare problem. Ändå är Marshalls tidsperspektiv och omsorg om institutionella skillnader viktiga korrigeringar till allt för schematiska marknadsmodeller. Sammanfattningsvis, Principles of Economics passar främst läsare som vill förstå varifrån den moderna mikroekonomins grundverktyg kommer. Den är särskilt givande för studenter i ekonomi, historia eller samhällsvetenskap. Men också för läsare som vill se mer än de förenklade kurvor som ofta presenteras i en första kurs. Marshall förklarar inte en nutida ekonomi med digitala plattformar, global finans och moderna välfärdssystem. Däremot ger han ett språk för att analysera prisbildning. Konsumtionsval, kostnader, skatter och konkurrens, frågor som är relevanta även i Sverige i diskussioner om exempelvis bostäder, energi och kollektivtrafik. Den praktiska nyttan ligger i att läsaren lär sig skilja mellan förändringar i efterfrågan och förändringar i utbud, samt att se varför kort och lång sikt kan ge olika resultat. Den intellektuella nyttan är historisk och metodisk. Boken visar hur ekonomer försökte förena mänskliga motiv med formella modeller utan att helt reducera samhället till siffror. Jämfört med moderna introduktionsböcker är Marshalls framställning långsammare, mer omständlig och präglad av sin tid. Den kräver tålamod och vissa sociala antaganden bör läsas kritiskt. Det som skiljer verket från många senare läroböcker är dess grundläggande roll. Här formuleras inte bara färdiga modeller utan också sättet att använda dem med fokus på marginaler, tid och konkreta marknader. Den förkortade Great Minds-utgåvan är därför en mer tillgänglig ingång, även om den inte ersätter den fullständiga textens bredd. Om du vill stödja Alfred Marshall, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!